Varmt, 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 varmt välkomna till den sista akten under denna eftermiddag som pågår fram till 16.30. Och ni ser att det har riggats för lite musikinstrument när Tuomo Hapala kommer att avsluta eftermiddagen på ett lekfullt men pedagogiskt sätt. Politikerpanelen har redan delvis kommit hit i alla fall. Ibrahim Baylan satt där alldeles nyss. Hoppas han inte smet iväg. De skolpolitiska talespersonen för Socialdemokraterna, Ann-Charlotte Eriksson, som inte gått så långt eftersom hon kommer från Lärarförbundet här i huset, har kommit och vi väntar på Bertil Österberg, statssekreterare från Utbildningsdepartementet. Men det är om en halvtimme. Och jo, det ska jag säga med en gång. Det kommer gå till så att vi talar en stund först här på scen. Och sen är det verkligen er föreställning. Det är era frågor som är viktiga. Vi kommer lämna mycket tid och utrymme för era reflektioner och frågor till politikerna. Och det har ju dykt upp lite grann under förmiddagen, men jag förbereder redan nu på att det är er show. Eller er föreställning, det är era frågor som ska vara vägledande. Men nu ska det handla om pojkars läsning. Det har också dykt upp under förmiddagen, eller rättare sagt bristen på läsning bland pojkar kanske. Det är inget nytt fenomen, det har diskuterats ganska länge. Gunilla Molloy är docent i svenska med didaktisk inriktning och skrev boken När pojkar läser och skriver. Och bredvid närmast mig står David Lagerkrans, mannen bakom Jag är Zlatan Ibrahimovic. Ska vi börja med dig då, David? Jag bara googlade hur många, och det senaste uppgiften jag såg var att den har utkommit i 20 länder. Det kanske har blivit fler nu.
Ja, 30 skulle jag säga. 30. Eller jag är ganska säker på att det är 30. Ja. I 30 språk till och med. Ja.
Hur många upplagor? Eller hur många exemplar?
Ja, men det är väl några miljoner skulle jag tro för det här laget. Och 800 000 i Sverige.
Kan du förklara det?
Ja, alltså först ska jag då ödmjukt säga att det kan ju bero en del också på Zlatan. Även om det är förstås författarens ord som ligger bak. Nej, men alltså, det finns ju inte så många som har den impakten. Så. Och som representerar någonting nytt i Sverige. Och så. Det är mycket som han står för, både som den stora hjälten och han ger hopp för en hel generation som kommer med den här. Men jag tror nog att det finns flera anledningar. Dels så kände jag då, i alla fall när den kom ut, att det fanns lite skildringar från de här gettorna som Zlatan säger. Det var en av de första insiders-skildringarna. Och jag skulle säga också att det var första gången vi hade en riktig American Dream på svenska. Jag menar, den amerikanska litteraturen har ju fullt om sånt med killen och tjejen som slår sig fram från fattiga omständigheter till glamouren och rikedomen. Men det var också en av anledningarna. Och sen så tror jag nog att jag slet ganska mycket med dramaturgi och fart i språket.
För man hör ju det överallt, och det säger säkert alla här runt, att det har haft betydelse. Denna bok har fått unga killar att läsa. Vad är din erfarenhet? För du träffar ju massor av de här killarna. Vad säger de? Vad är deras reaktioner? Vad är det som lockar dem? Förutom det här att jag är om Zlatan, det är en bra story, det är en bra dramaturgi.
De började ju läsa den så. Det kom ju snabbt ett rykte, och sen var det någonting med Zlatan. Zlatan var ju inte någon sån här tråkig intellektuell som talade om läsning. Så vad det var egentligen som skapade det här drivet till den vet jag inte. Men för mig var det en sån fullständigt förbluffande erfarenhet. Jag har varit ute och pratat som alla författare och är glad för alla bildade damer som kommer, alltid. Och jag älskar bildade damer. De ställer intressanta frågor om litterära förebilder och inspiration i språket och sådär. Men plötsligt när jag kom första gången och skulle tala i Malmö stadsbibliotek, då kom det in såna här killar. Jag såg att bibliotekarierna blev lite oroliga. Vad fan, ska det bli bråk nu? Och de satt där uppe och höll på med någonting. Och så efter de bildade damerna hade sagt sina bildade intelligenta frågor, så ville en av de där grabbarna ställa en fråga. Och då sa han så här: ja, vad fan, David, Zlatan kör ju Ferrari och Porsche och så, men vad fan kör du för bil då? Och det var en helt ny typ av författarfråga jag aldrig fått förut.
Vad svarar du?
Ja, det pinsamma var att jag bor i innerstan och inte så mycket för bilkörning. Så jag har ju ingen bil. Men jag kände, säga det till den killen, så här blir jag ju tagen som jordens tönt. Så jag bara gick runt. Så jag provade med Audi. Och han gick på den.
Vet du någonting om hur de läser det, så att säga? Vad är det de tar till sig? Återigen med de referenser att du har mött många av de här läsarna. Du hör säkerligen många reaktioner. Är det bara den spännande historien de gör? Är det liksom hjälten de söker? Eller är det den här The American Dream i Sverige. Som de,
ja, delvis är det ju hjälten. För att han är ju lite, han har karaktär av en superhjälte där. Men det är väldigt mycket berättelserna från uppväxten där de känner igen sig. När han visar, ibland så känner jag här när jag blir lite nästan religiös, när jag känner att de tittar på mig, att boken står för ett hopp. Mm. Att det finns en möjlighet. Den där känslan som finns någonstans i boken när Zlatan är juniorlaget och bänkas, om att Sverige, det etablerade Sverige, är en stängd dörr för honom. Han kommer inte längre. Heter man Ibrahimovic så kommer han inte längre. Och den känslan som alla de här grabbarna får, och sen plötsligt bröt han igenom och seglade hit upp. Den känslan av hopp och hans tuffa attityd, hur han liksom tog sig igenom det och fightades.
Är det en längtan efter hämnd också? Inte bara hopp, är det liksom en negativ drivkraft också?
Alltså det finns ju inte en revanschistisk där hela tiden och Zlatan som jag tror de här killarna ska till. Jag ska visa dem. Jag ska visa dem de jävla föräldrarna som skrev på listor och ville få bort mig från klubben. Du vet så. Mycket sånt tror jag.
Men du, som du sa, 800 000 exemplar i Sverige. Mm. Det innebär ju att det inte bara är ungdomar i invandrartäta förorter, utan det här måste ju vara betydligt bredare än så. Det måste även killar och tjejer i Danderyd och Lidingö ha.
Ja, men det vackra med den här som man inte ens kunde drömma med, hur mycket han alltid försöker dagdrömma om alla tänkbara framgångar, det är ju att boken har gått på alla plan. Mm. Den fick ju kritikerna, den fick en August-nominering, så den fick ju också de bildade damerna, den fick egentligen alla. Och det är ju egentligen, och förstås Zlatans förtjänst, att han är en av de få personerna som faktiskt engagerar oss alla. Mm. Men sen tror jag att jag hade möjligtvis det här perspektivet när jag skrev, att jag kände just att Zlatan berör alla, så jag får inte utesluta läsare. Jag brukar säga så här att om jag talar med er nu så blir jag livrädd för att ni ska liksom tröttna och tycker jag är tråkig och börjar liksom så här lite. För när man skriver så märker man ju inte om folk vissnar. Och då brukar jag placera små personer på min axel. Och ibland placerade jag min 90-åriga mamma som inte vet något om fotboll. Hon ska hänga med också. Och ibland så placerade jag en 10. Jag försökte ha olika personer på mina axlar att alla skulle vara med.
Gunilla, vad säger du? Du är ju välbekant med boken och fenomenet. hur förklarar man det?
Ja, alltså, jag tror att det ligger mycket i vad David säger här. Att det är hjälten och hjältens framgångssaga. Och där knyter den här boken an till en gammal tradition. Alltså det är ju sagans lilla pojke, va? Nu bryter jag upp, nu går jag ut i livet, nu stöter jag på svårigheter, nu tar jag mig an dem. Så att det är liksom en urstruktur som du förhåller dig till. Men Krista Hermansson som föreläste tidigare, han hade ett väldigt bra citat bland de här fyra citaten. Det stod så här att vad läsaren vill är att läsa sig själv. När han godkänner vad han läser och tycker att han själv har skrivit det. Och jag tror att det är den klangbotten som det slår an hos de här killarna. För när man öppnar boken och har tagit sig förbi det här fotot av Zlatans fötter. Mm. Som är det första som man ser när man kommer in i hans hus. Den här rosa villan i Malmö. Det är en jätteförstoring av dem. Och folk säger vilka snuska fötter. Och då säger han, du, det är de som har sparkat ihop det här huset. När man har tagit sig förbi den bilden och tittar på första sidan här så finns det några ord alltså som flashar emot den. Och det är i tredje meningen, vi började kriga. Jag levde min pojkdröm. Jag var bad boy, kaxig och tror inte att du är någonting. Och det här är ju en närläsning av texten då, för att se liksom vad är det som blinkar i ögonen på de här killarna. Och jag tror att det här är ord liksom som knyter an då till deras verklighet. Alltså det finns i texten. Om, ja, du använder ordet inträdesbiljett och det är också ett ord som finns liksom i min forskarvardag. Då har inte en bok det här inträdesbiljetten. Alltså det här handlar om dig och ditt liv. Då stannar läsaren utanför. Men den här boken, nu lämnar vi din 90-åriga mamma där hemma. Ja. Men den här boken den talar om så väldigt många killars liv och verklighet i Sverige idag. För många killar känner sig som losers. Alltså de pekas alltid ut som sämst. Liksom. Sämst i PISA, sämst i skolan. Och de här klassiska ämnena som du kunde hålla, teknik, matte, gympa. Tjejerna har gått förbi där då. Va? Och här finns en bok som talar om revansch. Kunde Zlatan, kunde jag. Och sen är det också det att han finns ju på omslaget. Alltså Monica Reichenberg sa att hur väljer man en bok när man ser på omslaget? Och Zlatan, det visste ju killarna redan vem det var. Alltså de hade ju något av hans framgång när din bok kom, va? Och vänder man på den så har man alla de här tatueringarna då som visar liksom att det här är en man som inte bangar för smärta liksom. Han tar det an som en riktig kar. Och ser man på tv och ser den här annonseringen för Volvo liksom och isvaken, vet, och sådär, va? Här har vi liksom urtypen för en manlighet som många av de här killarna eftersträvar. Inte din mamma.
Du, eftersom du, David, talade, refererade ganska mycket just till invandrarkillar, lät det som, när du talade om det. Men en annan utsatt grupp som ofta nämns, som läser mindre och kanske också sämre än andra, det är ju, vad ska man säga, unga killar, svenska killar i bruksorter.
Ja.
Liksom, ja, Bergslagen till exempel.
Helt rätt. Jag har just nu ett väldigt kul forskningsprojekt uppe i Kalix. Det är ju en klassisk bruksort då, va? Och när man ska dit så landar man i Luleå och sen så kör taxichauffören sen en och en halv timme dit. Och då har man liksom gott om tid att prata med någon som bor där. Och sista gången jag var där, då var det en kille som heter Sven. Och då frågade han ju vad jag gör. Och så säger jag lite försiktigt att det handlar om böcker och läsning och skolan och sådär. Då säger han, jag har en bok hemma.
Ja.
Jaha. Och någonstans visste jag vilken det var. Jaha, så här, vilken är det? Ja, det är Zlatan. Ja, hur kommer det sig att du har den, så här då, va? Jag fick den av mitt jaktlag, för de vet att jag är intresserad av fotboll. Ja, har du läst den? Nej. Och så säger han så här, men jag tar fram den ibland och tittar på den. Och det var så fint, tyckte jag. Det är liksom, när man har något fint hemma, så tar man fram det ibland och tittar på den då, va? Och då sa jag, alltså där uppe ser de inte så revanschlystna, va? För de har liksom jaktet och fisken och hockeylaget och bandylaget. Och de kan få det här mycket eftertraktade traktorkortet när de är 16. Vi har talat om motivation tidigare, och jag tror liksom att det finns en livsmotivation varför man läser den här. Men att få traktorkortet uppe i Kalix, det kan motivera killarna att faktiskt jobba lite i skolan. Därför att det finns bara 32 platser på den här gymnasielinjen. Och kommer de in där, då får de traktorkortet när de är 16. Och det är som en frisedel från resten av skolan. Då kan de börja köra dumpers och traktor. Och jaga och fiska och skotern hela livet då, va? Mm. Och då kom den mycket intressanta frågan. Varför ska de killarna överhuvudtaget läsa skönlitteratur? För de har ett meningsfullt liv. Svara på den.
Ja.
Mm, det, vi tänker på den.
Tänk på den.
Går det att se eller David, är det många sådär som använder boken som en artefakt? De kanske bara köpte den och inte läst den.
Ja, det vore lite tråkigt om det är så. Nina sitter väl här som har gjort boken, så att otroligt flott är den. Men jag ser nog helst att de läser lite i den också.
Men kan du se någon effekt, eller tror du att det blir någon effekt, eller är det bara att det här är ett unikum, de läser den här boken? För jag tror att alla här på något sätt har då den här känslan och hoppet och välviljan att det här är inkörsporten, att man ska gå vidare och fortsätta läsa, upptäcka nya saker.
Ja, jag såg att det fanns en sajt ett tag på nätet som hette Zlatan och sen då? Alltså, vad läser man som sin andra bok? Och den där frågan får jag hela tiden. Det är inte så lätt för att hitta de här. Jag vill ha någonting som är ungefär som Zlatan, och det vet man inte riktigt. Ska man säga Lapides då eller vad man ska göra? Och där är det nog, ska man nog inte vara så låst heller att det finns en bok som är nummer två, utan där ska man ju se till den här personen. Men jag hoppas, jag har i alla fall sett väldigt många fall om killar som kommer in och vill läsa något nytt.
Men vad läser de då, vet du det? Återigen med dina kontakter med de killarna som har börjat läsa. Är det någon som tar hand om det?
Ja, då har de ju, säger jag lite misstaget då, för då går ju många och vill läsa nya fotbollsböcker. De vill läsa andra böcker. Och vad jag tror i alla fall är en av de här anledningarna till att den här boken gick så bra, det är att vi beslöt att inte skriva en bok som andra självbiografier. Jag är då, ska vi säga, lite litterärt belastad hemifrån. Så att jag är uppvuxen med, min far slog Proust i huvudet på mig och sånt där. Så att jag hade ingen så här större erfarenhet av spökskrivna fotbollsbiografier, måste jag säga. Så jag började läsa dem Och får väl säga att jag aldrig läst så tråkiga böcker i hela mitt liv. Alltså dels var det en slags repetitiv liksom, matta av matcher som bara gjorde mig liksom helt trött. Men framförallt så var alla så tillrättelagda, för alla ville vara föredömen. De ville ta hand om sin mor och tänka på laget. Och det är jättefina värden, det är bara det att det blir skittråkig litteratur av det. Och jag, så det sa jag till Zlatan det första jag gjorde, för då hade jag läst Beckans bok som var så otroligt. Så jag sa att det är så jävla tråkigt. Och då sa Zlatan så här, ja men vem fan är Beckan? Vi ska skriva något helt annat. Och då kände jag att jag fick igång honom, och det är en av anledningarna att han fattade direkt att vi kan inte hålla på och säga bara snälla saker. Det här är inte för att bygga förebilden Zlatan, utan det här är att berätta en bra berättelse som ska kännas autentisk. Och det tror jag är en av anledningarna till.
Fanns det någonting i det där mötet med din, eftersom din pappa då är Olof Lagercrantz, ja, den här miljön, ja, som du tar upp, att det själva det... Det är inte att förringa dig som författare, det är det,
nej, det menar,
men att det är den här mötet med det högkulturella.
Ja, som, nej, men det var en helt vild krasch så att säga mellan oss. Alltså i Zlatans hem var kylskåpet tomt och bokhyllan var det, och det var det definitivt inte hemma hos oss. Så det var ju någonting där som jag hoppas hände mellan oss. Så att jag brukar berätta den här historien när jag liksom först slås av den här bakgrunden då. För jag brukar säga, jag är Zlatan heter ju boken här, och vem var det som var Zlatan i 7-8 månader? Det var ju jag. Eller hur? Jag hade gått in i den här rollen och hade skrivit klart den här boken, så plötsligt fattade jag, nu ska jag, den här intellektuella, lite veka, låtsas Zlatan, skicka boken till den riktiga Zlatan. Jag menar, det kan ju inte gå annat än åt helvete. Och jag hörde inte ett ord från Zlatan, du vet. Så jag var ju så, vad, jag hade sån här verkligen utbrott när jag tog honom som en av de här grejerna. Fan, han läste mig inte ett skit, den här jäveln. Han sitter väl bara hemma och spelar tv-spel. Ja, så här, ja. Vet. Jag bara,
Xbox.
Och han fattar inte hur sköra vi författare är. Så att, nej, jävla typ helt enkelt. Så då ringde jag Helena. Jag fegade lite. Tänkte, fan, jag kan, vi kommer ju från lite samma bakgrund. Så jag ringde henne. Fan, läser Zlatan överhuvudtaget? Sa jag till Helena. Då hon tyste luren lite och säger hon, han gör inget annat.
Är han, har han några åsikter eller några liksom idéer och tankar om att han har bidragit till unga killars läsande, eller är det,
ja, absolut,
struntar han i det på något sätt?
Nej, det gör
inte
han
hans
inte
uppgift, det,
att han av alla som sprang kring där och snodde cyklar och sket i skolan, att det är han som får killarna att springa till biblioteket och bokhandeln, det är vackert, och det tycker,
ja,
han med.
Gunilla, vad säger du? Ja, varsågod.
Ja, jag tänkte haka på det där. Vad ska de läsa efter Zlatan? För det är ju en väldigt viktig fråga, tycker jag. Vad de här urtråkiga fotbollsböckerna håller fullständigt med där. Liksom, då. Vad det som ändå blajsan fast på fotbollsplan. Liksom. Det gör ju ingen människa glad. Jag får några rader i huvudet här. Du var som Afrodite, en kvinna utan like. När jag såg dig, jag såg den nya Nike. Alltså, det är ju Petters nya bok. 16 rader. En rap är ju 16 rader. Och det här är en rap som heter Du vet att jag gråter. Och han börjar med att beskriva den här kvinnan då som har dissat honom helt enkelt och lämnat honom. Och kärlek är som poker, man spelar, man förlorar, slutar ändå vara. Och det där är en väldigt, väldigt bra text, därför att den är autentisk. Och den handlar återigen om deras liv. Alltså, i och med att killar har ett något mindre ordförråd och dessutom ska leva upp till den här modellen då, va? Så har de svårt att prata om känslor, men Petter, han är liksom bara rakt in i känslan då, va? Och med ett oerhört rikt språk, och med alla de här litterära referenserna i den här Du vet att jag gråter. Till exempel talar han om sig själv som Don Quixote, hur han liksom slåss mot alla de här bilderna om vad kärleken ska vara. Så gå och försök med Petter efter den här, va? Och nu är Petter inne på operan, så att det var ju där.
Du har förlorat all cred,
ja,
kanske.
Ja, precis då. Va? Så jag skulle vilja säga att alltså, det här att killar inte läser, det är både sant och inte sant. Va? De läser ju inte de här skönlitterära texterna som de får i skolan, därför att många av dem handlar ju om saker som de tycker är ointressanta, kärlek och liksom, ja, sånt. Va? Men de läser ju sånt som handlar om deras liv, och då får man liksom ta den vägen där igenom då, va? Och även om inte alla spelar fotboll och så här blir fotbollsproffs, så handlar det här liksom om att känna sig som en underdog och så klara av det då, va? Det finns ett otroligt hopp i den här boken, du sa ju det, det behöver de, va? Det finns ett otroligt hopp i Petters text också, därför att han också, han hade ju dyslexi när han gick i skolan, va? Han har ju också klarat av det här, och det är hopp som de behöver.
Men rent konkret, här massor med bibliotekarier, massa lärare, och om de får den frågan som David fick, jag vill läsa någonting mer,
ja.
Då säger du Petter. Men finns det någon struktur man kan liksom använda det här enorma lyftet som det har blivit?
Jag skulle säga, vill du läsa om du känns att bli dissad när man har blivit kär för första gången, så har jag en bra text här som Petter har skrivit. Därför att precis som Zlatan finns här, han är ju en del av inträdesbiljetten då. Alltså är ju Petter, så ordet Petter är ju en del av inträdesbiljetten då. Och det tillhör lärarprofessionen att vara otroligt beläst. Alltså den lärare ska ju vara den som är mest beläst i klassen på hela bredden. Alltså från Zlatan till Don Quixote liksom. Så då får man plocka ur sitt bibliotek vad man har läst på senaste tiden och så erbjuda den här och den här. Och, får jag säga en sak till, alltså det räcker inte med att läsa. Man måste ju prata om det som man har läst. Det är ju där själva poängen ligger. Alltså när jag har läst en bra bok som den här, va, då slår ju inte jag ihop den och så tänker jag, nu ska jag skriva en recension. Eller nu ska jag skriva ett brev till författaren. Eller nu ska jag ta första kapitlet och så ska jag skriva om den fast jag ska ändra tempus. Alltså jag förhåller mig inte. Utan när jag har läst en bra bok och slår ihop den så tänker jag, gud, jag måste snacka med någon om den här. Ja. Och ungdomar kan ju prata om text, om vi menar text som film. För de har ju hela den här filmdiskursen klar i huvudet. Det är det de gör när de har sett en film. Då sitter de och snackar om den då. Och kan man lyfta över den diskursen in i klassrummet och prata om text, så det är ju mycket vunnet.
Har det fungerat så, David? Vet du det?
Att vadå?
Att de här killarna har talat om den. Att de har talat om texten. Det låter ju pretentiöst när man säger det så. Men du förstår
det, gör det med hela tiden så. Men det är klart, grabbarna, de refererar. De vill berätta de här historierna som Zlatan gjorde, eller när hans farsa kommer in och skriker, det är min son en häst, du vet. De vill berätta och återberätta, det blir en del av den repertoaren bara. Och en av anledningarna tror jag att den går så mycket, det är ju faktiskt att det har blivit anses coolt att läsa den här boken. Och det tror jag överhuvudtaget när det gäller läsning. Det är inte bara så att det ska vara roligt att läsa en bok, det räcker inte alltid. Utan det ska också, identitet är så viktig för en ung människa, man vill vara någon. Och så, och den här boken är cool, har blivit så, den är cool att ha läst. Den får ingen töntstämpel.
Går det att konstruera, Gunilla? Att det är coolt? Jag menar, i andra tider än vår egen så har det ju varit manligt att läsa. Det brukar ju litteraturhistoriker ofta säga.
Jag vet inte vilken tid du refererar till, men det var ju länge sedan alltså. Men
Erik Gustav Geijers tid ungefär.
Jag håller med David om att det är coolt att läsa den här, för det betyder att man liksom har gått in i en stor mansgemenskap. På samma sätt som man kan gå in i en väldigt stor manlig gemenskap genom att om någon kommer och dänger med Proust liksom, så tar man avstånd ifrån det. Va? För det är en annan manlig gemenskap. Det var någon som sa tidigare idag att när den tuffaste killen i klassen reste sig och gick ut för att låna en bok, så fick han med sig 30 stycken. Och det är ju så liksom att den manliga hierarkin ser ut så här, va? Och liksom just nu kring Zlatan är den så här. Därför att det är en del av att vara man, ung man idag, det är att läsa den här. Nu undantar jag igen din 90-åriga mamma.
Det var ju Christer Hermansson som nämnde det där med att han fick den tuffaste killen i klassen, precis, att bli intresserad. Och så, precis, följde de andra efter.
Och det här är ju den tuffaste killen i klassen.
Ja. Och så har de andra fått bli lite smittad. Ibland känner jag mig nästan generad när jag är ute. Det känns som jag har blivit berörd av den gudomliga Zlatan när killarna kommer fram. Du vet, så att det är väldigt fint. Så här, efter mina föredrag så står jag i 20 minuter när de tar med sina selfies. Så där. Men Gunilla, fast jag då bara istället för tredande Zlatan, så det är lite bild. Ja.
Jag känner Lassi, låter det så.
Ja, precis.
Jag känner Kulla Gulla, ja.
Gunilla, går det att den här att vinna den där tuffa killen? Har du något, är det som är en nyckel, återigen, för jag tänker på praktiker, om man är lärare, om man är bibliotekarie. Ska man medvetet tänka så? Eller
är det... Ja, det är klart man ska ha ett genusperspektiv på sin undervisning. Om ni tittar här, kan alla män räcka upp handen? 1, 2, 3, 4. Ja. Liksom, jag tror det är 350 personer här inne. Bara det kräver ju ett genusperspektiv då, va? Jag har varit högstadielärare i 30 år. Det är därför som jag liksom är så säker att jag kan tala om de här killarna då, va? Jag har precis vunnit den tuffaste killen uppe i Kalix. Inte genom att komma med den här, för den hade han redan läst. Men att komma med en artikel om svensk jakt. Nämligen hur man jagar grävling. För grävling har de inte i Kalix. De har älg och annat då. Men det här med grävlingen var nytt. Och det här var väldigt intressant för honom. Att här kommer den tant, jag då, va, med en text som var intressant. Och då läser han den. Och då frågar han nästa gång, vad har du nu? Och då läser de andra också.
Hörrni, någon fråga, reflektion till... Där har vi någon.
Först vill jag tacka dig verkligen för att jag har läst boken för ett halvt år sedan och blev väldigt, väldigt berörd. Jag är invandrare och jag tycker att ni måste ta ställning till den här invandrarkillen. Det är invandringsberättelse som är skriven om en väldigt unik perspektiv. För att alla känner till honom. Men ingen känner till hans bakgrund. Men alla känner till hans bakgrund. Men vi är inte där i Malmö. Så det är något väldigt unikt som händer i ett modernt svenskt samhälle. Med någonting som är väldigt rasistisk. Väldigt tabu. Så det är många sådana saker som man måste tänka på. Inte bara okej, är jag över och sådana saker. Och sen att det andra personer, de njuter av den här boken för att du vävde så bra den här språket. Den här slängen som jag kan inte. Jag kan den vanligaste svenskan. Mm. Och sen de andra, de som är unga, de kan den slängen men inte den vanliga svenskan. Så det här med själva språket som finns inne i boken, det är också något väldigt unikt som man säger väldigt sällan. Jag tror att Hassan Kemiri kan vara också en nummer två som är jättebra.
Jag tittade på Öga Rött mycket. Jag tittade lite på han hade löst
så liksom det är också ett bra förslag. Och det finns en tredje författare som skriver mest dikter och jag kommer inte ihåg. Han är etiopien eller somalisk. Jag kommer inte ihåg hans namn. Så i alla fall, det finns lite grann sådana. Men den här med Zlatan, han pratar väldigt om rasism per se. Och det är folk som vet vad det betyder. Eller folk som har upplevt det i deras vardag. Både om de är unga eller vuxna. Det är någonting som liksom, man känner direkt i boken. Det är ingen liksom, mellanraderna, det är inte verkligen.
Man kan ju säga då att för att skapa autenticitet så krävs det mer arbete än man tror. För det är många som, vad fan gjorde du egentligen? Så att du bara skrev av vad han sa. För i själva verket så är det ju så att det finns väldigt få citat överhuvudtaget av Zlatan. Utan jag förstod att det viktigaste är inte att skriva som Zlatan säger, utan det är att skapa en illusion av Zlatan. Så att det var lustigt att du nämnde Hassan Kemeri lika mycket som att lyssna på vad Zlatan sa. Jag lyssnade på honom i den meningen att hittade jag ett specifikt uttryck så försökte jag tänka, vad kan jag skapa för idiom av det här? Men sen läste jag också alltså Lapidus och Hassan Kemeri eller Irvin Welsh för att hitta det här språket. Så att man ska inte tro det här med autenticitet. Det är inte så lätt som man tror att det gäller bara att skriva av. För det skrivna språket kräver en helt annan täthet. Så att det lustiga var egentligen om man tittar på det här att jag tänkte litteratur. Jag tänkte att jag skriver en roman om Zlatan. Det var det jag tänkte och då var jag tvungen hela tiden att tänka också dramaturgiskt. Alltså hur ska jag göra för att boken inte ska dö eller att den ska bli tung? Jag läste till exempel Maradonas bok och den var inte så dum. Det var bara det när han gjorde det här fantastiska målet mot England 1986. Då var liksom klimaxet där i mitten av boken och sen dog boken. Jag tänkte hela tiden på det. Alltså jag tänkte att jag skriver en roman. Skillnaden är att det ska vara sant. Jag ska hitta en gångbar litterär stil.
Så är det här en av förklaringarna tror jag, till framgången? Att det, för det du talar om, det är en form av respekt för alla läsare. Att man inte försöker anpassa budskapet till att det här ska nå de här. Då måste jag förenkla mitt språk. Då måste jag göra det lite...
Nej, men jag skulle snarare säga att det här visar liksom litteraturens kraft. För jag tänkte, jag kom ju då ha skrivit många romaner och tänkte att nu ska jag bara hitta en litterär stil som funkar, som känns autentiskt, som känns som Zlatan.
Mm. Finns det någon lärdom av detta?
Ja, jag skulle avsluta med en sak nu när vi talar om språk. Därför att när Zlatan kommer till Italien så måste han läsa italienska. Och då skriver han så här, eller du skriver så här, skriver så här att då, det var inte alltid lätt med språket. På plan var det aldrig problem, för fotboll har ett eget språk, skriver han. Och där är de ju inneslutna i en liksom gemenskap som gör att det kan bli ordlöst. Men sen skulle han prata med journalister och sådär, och då skickar klubben en språklärarinna till honom som ska lära honom grammatik. Och då säger han så här: grammatik? Var jag tillbaka i skolan? Jag pallar inte. Och jag sa till henne: du, tar dina pengar och så håll dig hemma, va? Säg att du kommer hit, men gör inte det, va? Och hon var med på dealen då, så hon var hemma och behöll de här pengarna. Men så skriver han, så skriver du:
ja.
Jag ville verkligen lära mig, och jag snappade upp det på ett annat sätt i omklädningsrum på hotellen, och jag har lätt för att koppla. Och sen börjar han ju prata med journalisterna på italienska i början och få respekt. Så det är ju det det handlar om.
Ett lekfullt sätt att lära. Tack så hemskt mycket, Gunilla. Tack så hemskt mycket, David.
Tack.